Det här programmet om Sånga kyrka kommer att handla framför allt om den heliga källa som har funnits här, eller varit känd här ända sedan, ja, heden tid.
Ja, det har den varit. Och när kristendomen då kom så var det då naturligt att man kristnade källan och källans väsen, förde in den i kristen kult.
Man tog över den traditionen.
Man tog över traditionen helt enkelt, som på många andra ställen. Under katolsk tid så var det antagligen ett väldigt rikt kyrkligt liv här i Sånga med munkar och mycket gudstjänster och så vidare. Och man vallfärdade hit källan.
Ja, för katoliker i katolsk tradition så finns ju det här med källan. Jag tänker på Lourdes i Frankrike och så vidare.
Mm.
Men vi i en reformerad kyrka eller en lutheransk kyrka, sånt har ju inte vi. Vi tror ju inte på under på det sättet och helbrägda och helgon och så vidare. Hur gick det nu när lutherdomen infördes i Sverige?
Ja, även vi tror väl i och för sig på under och helbrägda görelse. Men det här med källdyrkan, det ansågs naturligtvis för vidskepelse under början av den reformatoriska tiden. Redan den första reformatoriska ärkebiskopen Laurentius Petri, han visiterade ju de här trakterna och fick sig berättat om vidskepelserna här som bedrevs här vid Sånga källa och Sånga kyrka, och han ansåg det där som rätt så fruktansvärt, så han gav ju order om att det här skulle ju upphöra om man skulle stena igen kyrkan. Huruvida man gjorde det eller inte, det låter jag vara osagt, men för bara 100 år därefter så en av hans efterträdare var också här och konstaterade samma sak, och även han försökte få källan igenstenad. Och så har den bevisligen blivit igenstenad åtminstone 2 gånger under historien. En gång på 1600-talet och senast på 1890-talet.
Men så har man tagit upp den igen alltså?
Så har man tagit upp den igen, ja, däremellan, och använt sig av den. Och det måste man ju ha gjort därför att människor upplevde att källan gav dem någonting. Ja. Att man blev helbrägda gjorde att man blev frisk. Och det finns berättelser om hur man lämnade sina kryckor och käppar här vid kyrkan när man har blivit frisk igen.
Finns det några konkreta bevis på under? Har du eller hört talas om konkreta bevis på under i samband med källan?
Nej, det har jag inte, tyvärr. Jag har letat uppe på kyrkvinden här efter kryckor och käppar, men tyvärr har jag inte hittat någon. Jag skulle ju ge bra mycket för att kunna finna någon. Men det finns människor här i bygden. Grannet till kyrkan här, Gustav Åkerlund exempelvis, han kan berätta om någon gammal farbror som berättade för honom om de här kryckorna. Kärlas, ett par stycken som brändes upp.
Kärlas?
Kärlas med kryckor, ja. Så sent som på någon gång under 1800-talet.
Är det då inte frestande för dig då som föreståndare för den här kyrkan att kanske öppna källaren igen, och så kanske det hände ett under och så blev det ett enormt tryck? Hur skulle du reagera? Vad skulle du vidta för åtgärder i församlingen här om det skedde någonting kring källaren igen?
Skedde det under kring källaren, då skedde det undret, och då är det ju så, då accepterar man ju det.
Men vad skulle ärkebiskopen i Stockholm säga, som är en god lutheran, om vi började med något, ja, mer eller mindre katolska seder här uppe i Ådalen?
Ja, du, ärkebiskopen är i Uppsala.
Förlåt, ärkebiskopen i Uppsala.
Ja, jag tror att han nog skulle acceptera det här med.
Önskar du ett sånt under?
Naturligtvis.
2 gånger sen stensatte man alltså källan av, kan man säga, kyrkliga skäl för att behålla lutherdomen ren. Men när man då, du berättade, stensatte den i slutet på 1890-talet, var det i samband med den restauration som svepte över hela landet? Alla kyrkor skulle vara nyklassicistiska, de skulle se likadana ut, eller vad var det som föranledde detta?
Ja, det var väl egentligen inte själva restaurationen som var orsaken till att man lade igen kyrkan då. Det var faktiskt fortfarande källans undergörande vatten som var orsaken till att man lade igen den. Då började man nämligen befolkningen här kring att ta in sina kreatur i kyrkan för att de skulle få dricka av källans vatten. Och det där kan man ju förstå, att det är inte speciellt skojigt med kor och hästar i kyrkan som ska dricka vatten.
Det var alltså meningen att de skulle mjölka bättre då?
Ja, och de skulle bli friska från sina sjukdomar. Du har det som orsaken.
Du har inte hört några berättelser från äldre folk här på bygden som konstaterade bättre mjölkande kor efter...
Nej, det har jag inte. Nej. Inte.
Den verkar inte på kräk alltså.
Nej, det vill jag låta vara osagt. Det är bara det att jag inte har hört det. Själva det att man har begagnat källan är ju i och för sig ett bevis på att den har verkat. För annars, hade den inte verkat så hade man ju inte alls sysslat med det.
Du har en svart vaxdukspermad anteckningsbok i A5-format ungefär i dina händer. Vad är nu detta? Det står en massa namn antecknade och två kolumner. Kan du berätta vad är detta?
Det här är en anteckningsbok från år, eller rättare sagt en journal från år 1927. Tog betalt för vattnet här.
Kan du läsa några exempel?
Kan jag slå upp här att Gustav Juringius i Sollefteå betalade 25 öre för vatten.
Hur mycket fick han då?
Ja, det vet jag inte. Hur mycket han fick faktiskt. Anna Östlund en krona. Man hämtade ju vatten i hämtar och hinkar.
Vet man vad folk använde vattnet till då?
Man drack vattnet för hälsans skull. Det gjorde man, och det finns många människor fortfarande som lever som berättar att det var bra det här sånga vatten. Det gick så långt med det här med förfalskning av vattnet så att man till och med anskaffade en plombertång med sigill märkt sånga källa och plomberade vattnet som kom härifrån.
Ska vi avslutningsvis och till slut då gå in och titta i skattkammaren där källan ligger, eller snarare i sakristian, för det är väl i sakristian.
Det ligger i sakristian. Välkommen.
Då går vi in. Ja, tack. In genom kyrkan under vackra kristallkronor och predikstol. Från vilken tid är det?
Från 1700-talet den här inredningen.
Hela inredningen. Och till vänster om altaret kommer vi då in i sakristian.
Det är sakristian, och här ligger nu källaren.
Omgivet av ett litet rönt staket.
Ja, och ett ordentligt lock med hänglås på här. Ja,
varför har du hänglås på? Ja, är det så dyrt?
Nej, så dyrt är det inte, men brunnen är djup. Det är 7 meter ner till vattenytan. Och
ska vi öppna, får vi se.
Tänk dig tanken att ett litet barn skulle komma ner under staketet och trilla ner det här.
Ja, just det,
man kan. Därför så måste man av säkerhetsskäl ha det här låst nu när under tiden som kyrkan står öppen om dagarna. Och det är ingen som vaktar det.
Värdefullt på många sätt har vi förstått att det här är. Har inte du haft tanken att kanske kunna utnyttja det på det här någonstans? Jag tänker kunna utnyttja det som dopvatten till exempel.
Den tanken har jag tänkt många gånger, och jag ska nog gå över till handling så småningom. En annan tanke jag har haft är att man skulle ta upp det här vattnet och helt enkelt sälja det som souvenir härifrån Sånga kyrka. Det är ju så att Sånga församling är en väldigt liten församling. Det är inte mer än 300 personer, och de flesta är pensionärer. Församlingen är fattig. Kyrkan är i behov av en rätt omfattande både yttre och inre restaurering. Och det kanske vore ett sätt att få en del pengar i alla fall till det här restaureringsarbetet. Det är ju så att vi är skyldiga att underhålla och det vi har ärvt från våra fäder. Och det vill vi ju göra även i den här tiden, i våra dagar.
Ett sätt att förnya en nästan mångtusenårig tradition kanske?
Ja, till och med det. Och skulle det då under ett hända så att någon människa blev helbrägda jord genom sånga vatten. Det vore ju verkligen någonting fint. Någonting att be om.
Rent av ett under.
Ja, just det.
Valthornens klanghus i